Men kan ni vinka allihopa nu då? 1, 2, 3, hej! Perfekt! För nu ska det bli USA-podden här på scen. Och vi är jätteglada att ni alla är här. Och jag ska hälsa ifrån vår producent Cecilia Sjövar, som möjligen kommer föda barn här bak i logen. Vi hoppas att hon håller sig, för annars har jag lovat att gå ut och hjälpa till. Jag ska i alla fall hälsa ifrån henne att USA-podden jobbar på ett Instagram-konto. När vi har jobbat klart så kan ni alla börja följa oss. Instagram, det är en social medie-grej med bilder. Och min mamma har vi en gång visat hur hon går med. Hon har aldrig mer kommit in där, men det här kan vara en drivkraft också för henne. Nu kör vi USA-podden!
I pledge I will be president for all Americans.
I never saw a guy sweat like this. The sweat is pouring down.
We're going to build the wall. We have no choice.
Build that wall. Build that wall.
The United States cannot afford to be the policeman of the world anymore, folks.
Drain the swamp.
Ja, som jag alltid börjar, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 148, och aldrig har Trumps citat "drain the swamp" varit så bra som just idag, kan jag tycka. Välkommen Gina Lindberg.
Tack så mycket.
Vi har varit ifrån varandra så länge.
Ja.
Jag har varit på en evighetslång semester.
Det är härligt att du är tillbaka.
Som tur var kom du förbi mig i Skåne och fikade. Det var underbart. Anders Ask, du kom aldrig, men jag är så glad att du är här.
Tackar, tackar.
Och sen våra juveler i kronan, våra korrespondenter som är här och innehar hedersplatsen ikväll. Kajsa Boglind från Washington. Fernando Arias ifrån New York. Vi brukar ju vara på Södra Teatern, men nu är vi på Kulturhuset Stadsteatern. Vi är tacksamma för det. Det är en jättefin lokal. Och vi är ju här varje år, då i alla fall i Stockholm, och har den här dagen med anledning av det som vi internt kallar korreveckan. Alltså när alla korrespondenter är hemma, de träffar sin chef Gina Lindberg, sin redaktör Anders Ask, och de utbildar sig i teknik och sådär. Eller är det så att det egentligen är för att de ska få skälla ut sin chef, Gina?
Det har varit ganska lite skäll faktiskt. Det kanske kommer, vi har ju en dag kvar, så ni har chansen imorgon.
Stämmer.
Men det har varit väldigt god stämning den här veckan. Det är ett otroligt roligt, kreativt, kunnigt gäng att få ha ynnesten att vara chef för. Så att jag är bara stolt.
Jag har nästan kunnat ana det, Gina. För ibland, så där, eftersom jag har jobbat ganska många år i Radiohuset, ibland under den här veckan kan man se utrikeschefen gå liksom oerhört spänd, nedslagen blick. Då förstår man att stämningen inte... Men du har gått stolt och glad genom korridoren,
ja,
i Radiohuset.
Ja, man kan ju inte annat. Nej. Det här gänget.
Hörrni, jag brukar ju alltid börja den här kvällen, den här korreveckan, den här USA-podden, med att gästerna får sammanfatta det politiska året i USA med ett ord. Både 2016 och 2017 så valde de flesta ordet polariserat med synonymer. Jag hoppas att ni kan överraska mig i år, Fernando Arias.
Odödlig, frågetecken.
Kajsa?
Positionering.
Oj.
En favorit i repris.
Tredje året i rad. Jag tycker vinnande koncept håller alltid.
Ja, Gina?
Mellanårsspänning.
Varför sa ingen harmoni? Ja, hörni, Donald Trumps presidenttid, det här dryga 1,5 år som det har varit, har ju varit kantad av utrop som: det här är värsta dagen i Vita husets tid under Donald Trumps presidentperiod hittills. Jag undrar, när ni satt och åt er fina korremiddag på restaurang i tisdags kväll, jag undrar, var det möjligen då, Gina, som den värsta dagen hittills i Donald Trumps presidentperiod inträffade?
En väldigt dramatisk dag i alla fall, med tanke på det juridiska läget och två parallella rättsprocesser som pågick i varsin domstol samtidigt. Ganska pressande för Donald Trump, men kanske inte den värsta dagen, det tror jag inte.
Nej, Men som Gina sa, det var vid två domstolsbyggnader. I tv så har man då den där möjligheten att köra det här split screens. Alltså man ser på samma tv-apparat två olika händelser. Ja, ni kanske kan engelska. Det är en split screen. Som jag hörde de amerikanska kollegorna på NPR beklaga sig. Vi har ju inte det. Vi kan ju bara säga, nu ska vi prata om det här och alldeles snart ska vi prata om det här nästa. Vi kan liksom inte prata om två saker samtidigt. Men kan du gå igenom pedagogiskt vad det var som hände i de här två olika domstolsbyggnaderna?
I den ena domstolsbyggnaden, den i Virginia nära Washington, där fälldes domen mot Paul Manafort, som är Trumps före detta kampanjchef, och han dömdes på, vad var det?
Åtta punkter.
Och det är inte klart än vad straffet blir, för så funkar i USA att först kommer domen och sen kommer själva påföljden, men det kommer ju bli fängelse hur som helst. Och det han fälls för är ekonomisk brottslighet, det är skattebrott och andra brott som han begick under tiden han var lobbyist, som han var i livet innan han blev Trumps kampanjchef. Och samtidigt, split screen, så pågick en otroligt ännu mer spännande rättsprocess i New York mot Michael Cohen, som är Trumps tidigare advokat. Och där är det långt kvar till dom, men det vi vet är att Michael Cohen har erkänt att han har brutit mot det som kallas kampanjfinansieringslagarna. Genom att han betalade ut pengar till två kvinnor som sägs ha haft förhållanden med Donald Trump för att de här kvinnorna skulle hålla tyst. Och det kan ses som ett sätt att försöka påverka valet. Så att det var det mest sensationella den dagen.
Fernando Arias, du som är New York-korrespondent, jag som har varit New York-korrespondent, vi vet ju att det alltid där är mest spännande.
Absolut.
Ja. Ja. Det var ju där som sagt som hela den här Michael Cohen-historien då utspelade sig. Gina berättade just vad den gick ut på. Fernando Arias, varför är Michael Cohen, Trumps tidigare advokat, Trumps tidigare fixare, mannen som har sagt jag är beredd att ta en kula för presidenten, varför är hans erkännande och agerande i rättssalen ett större problem för Donald Trump och Vita huset än att kampanjchefen, den före detta, faktiskt har fällts på åtta punkter i en domstol?
Ja, för att det kampanjchefen gjorde inte hade någonting med Donald Trump att göra är det korta svaret, men också för det Michael Cohen sa när han erkände sig skyldig till det här kampanjfinansieringsbrottet som Gina pratade om. För då pekade han ut presidenten Donald Trump, han sa kandidaten. Donald Trump var ju kandidat under den tiden som Michael Cohen betalade ut de här pengarna till två stycken kvinnor. Pekade han ut presidenten och Donald Trump och sa att han hade agerat på Donald Trumps direktiv. Och det innebär att Donald Trump, om han inte hade varit president, så skulle han också ha kunnat åtalas för det här brottet. Därför att det är olagligt att göra på det sättet, och det är ju också så att Michael Cohen erkände sig skyldig och kommer då få ett straff för det här. Men det är två personer som krävs för det här brottet. En kandidat, så att säga, till en politisk post, och den som betalar pengarna, i det här fallet Michael Cohen. Nu kan inte, enligt många experter, jurister i USA, en sittande president åtalas i en vanlig domstol. Så istället så är det många nu som pratar om det här skulle kunna vara första ledet i att man kommer börja ett riksrättsförfarande mot Donald Trump. Dit är det lång tid kvar, och det första som förmodligen måste hända i så fall är att demokraterna vinner majoritet i representanthuset, för det är där man måste rösta för att så att säga åtala presidenten i ett riksrättsförfarande. Som sagt, dit är det långt, Sara.
Mm, och vi återkommer dit.
Absolut. För
du får inte svara på allting i en och samma fråga, Fernando. Det är ju poddens regel. Ja, men det var ett bra svar, det var det. Kajsa, känns det inte ganska jobb? Alltså, det här som har hänt nu, det är ju helt sensationellt. Mm. Alltså, jag kan inte nog understryka vilken stor nyhet det här med Michael Cohen är. Att presidenten i USA eventuellt då har begått ett brott. Hur är det att vara hemma?
Man är ganska sugen på att åka tillbaka. Och det gör jag imorgon, efter lunch. Så, nej men verkligen, det är jätteskönt med sommarlov. Jag har haft så duktiga vikarier, men nu längtar jag verkligen tillbaka till jobbet.
Men när du vandrar runt här i dina flipfloppar och shorts hemma i Sverige, förstår du vidden av den här nyheten då? Som jag gör uppenbarligen.
Det kanske var...
Bara du, Sara. Bara du.
Jag hörde hur illa det lät.
Just när den här nyheten kom så hade jag inte flip-flop, utan jag hade höglackat och var på korvmiddag. Så att jag hade liksom tolkningshjälp av en grupp kollegor. Så att, ja. Men det tog lite tid, för vi satt och lyssnade på fina tal och åt god mat däremellan också. Mm.
Alltså det här med sanning och lögn, det är ju en historia för sig under detta presidentskap. Och Trumps nuvarande advokat, den före detta borgmästaren i New York, du har ju också varit New Yorker, Anders. Varför nämnde jag inte dig i sammanhanget om hur spännande det är i New York?
Ja, precis. Ja. Alla undrar.
Och det vet ju också Rudy Giuliani, som ju en gång i tiden då var borgmästare i New York. I söndags, så i USA har de ju alltid de här politikshowerna på söndagar då. Och i söndag så trasslade Rudy Giuliani in sig i ett resonemang om sanning.
When you tell me that, you know, he should testify because he's going to tell the truth and he shouldn't worry. Well, that's so silly, because it's somebody's version of the truth, not the truth. He didn't have a conversation.
Truth is truth. I don't mean to go like...
No, it isn't truth. Truth isn't truth. The president of the United States says, I didn't...
Truth is a truth. Mr. Mayor, do you realize what...
No.
This is going to become a bad meme.
Don't do this to me.
Don't do truth is
Donald
a truth
Trump.
To me.
Truth isn't truth. Han hörde ju där hur orolig han var för ett sånt där på sociala medier, på M, som jag inte vet hur man uttalar.
Jag vet inte hur
meme. Gud, nu kommer mina barn skämmas. Ja. Meme. Jag säger alltid fel. Han var ju orolig för det. Jag är också orolig för det nu. Ja, sanningen är inte alltid sanningen, Anders. Vad är det han försöker säga här, Rudy Giuliani?
Ja, om man hör hela det här svaret så förstår man mer. Han snärjer ju in sig som han brukar göra, Giuliani, ganska ofta. För vad han menar är att det kommer ju vara så att en sanning, i det här fallet sanning 1 kan vi kalla det, vad Trump säger, förmodligen i den här Mueller-utredningen kommer ställas mot en sanning från någon som har hörts. Och då blir det sanning 1 mot sanning 2, och då kan den speciella utredaren Robert Mueller välja att tro på Trump eller på den andra sidan. Så han menar på att det inte är så enkelt som att det bara finns en sanning ute i den här diskussionen om han är skyldig eller inte till något brott. Och det här är ju en linje som Giuliani har drivit hela tiden, även i tidigare intervjuer sagt. Men det lät ju väldigt skojigt, eller i alla fall så drevs det väldigt mycket med det här uttalandet, och det jämfördes med Orwellska måttning med 1984, krig är fred och liknande såna här motsättningar då.
Jag tycker Anders är så mycket mer pedagogisk än Rudy Giuliani.
Ja, för jag menar, det är ju en legitim åsikt att tänka på det där sättet. Men att säga truth isn't truth, det borde jag nog ha vetat vart det skulle ha tagit vägen.
Mm. I ett meme. Men det här då att Trump, om man då får tro på Michael Cohens, den före detta advokaten och fixaren, om man ska tro på hans version av sanningen, så har ju då han på uppdrag av Trump tagit Trumps pengar och betalat den före detta porraktrisen och den före detta Playmo-modellen för att hålla tyst om sina sexuella relationer med Trump, som de hade för ett 10-15 år sedan. I syfte att det inte skulle påverka valet. Var det så, Gina?
Det var så det var, och det är detta som Michael Cohen har sagt, och det är det som gör det här fallet så otroligt intressant och väldigt pressande för Trump. Sen kommer det här bli en juridisk nöt att knäcka. För när vi talar om riksrätt, som Fernando sa, som skulle kunna bli följden i förlängningen av det här, så är det ju så att vi talar ofta om processen riksrätt. Det är ju en politisk process som sker i kongressen. Grejen är att ingen president har någonsin blivit fälld i riksrätt i USA. Det har hänt 2 gånger. Bill Clinton ställdes inför riksrätt efter Monica Lewinsky-skandalen, när han anklagades för att ljuga inför en jury. Han friades av senaten. Och
Andrew Johnson
1868.
Ja, just det. När,
minns jag rätt?
Ja, jag var ledig den veckan, men jag tror att det var det i alla fall. Men, ja.
Han ställdes också inför riksrätt för att han hade utsett en krigsminister på fel sätt, inte enligt konstens alla regler, och friades. Nixon, Watergate-skandalen, där hade det ju sannolikt blivit riksrätt om han hade envisats med att sitta kvar, men det gjorde han inte, han avgick. Så att det finns liksom inte så mycket att luta sig mot helt enkelt, utan det här kommer bli en tolkningsfråga. Räcker det här för att det ska bli riksrätt? Nej, troligen inte, utan det kommer säkert krävas mer. Och vad är det i så fall?
Men om inte det här räcker, om vi tänker på Bill Clinton då på sin tid, när han ställdes inför riksrätt, då var ju det för att han hade ljugit under ed om att han då inte skulle haft en sexuell relation med Monica Lewinsky. Är det stor skillnad då på det och det här, om det som Cohen säger är sant, att Trump ska ha beordrat honom att betala ut pengar för att påverka valresultatet?
En av skillnaderna, om man är då konstitutionell expert, är att det som Clinton gjorde, gjorde han under tiden han var president. Och det som Trump nu anklagas för, gjorde han innan han formellt blev president. Och då är det frågan om, räcker det så att säga? Eller behövs det liksom mer?
Kan man överhuvudtaget ställa sig inför riksrätt för någonting som man inte har gjort under sin presidentperiod i frågan då?
Det är det som inte är juridiskt utrett än. Så att det tror jag kommer bli en super... Det kommer ni få bevaka.
Det är ju jätteskönt att ni har något att göra under hösten.
Men man bör komma ihåg också att Cohen har ju heller inte presenterat så tydliga bevis än. Alltså det måste ju komma fler bevis för att det verkligen ska väga tungt i en riksrättsförfarande och liknande. Det måste komma ut mer helt enkelt.
Kajsa Boglind, 4 av Trumps närmaste medarbetare och 13 ryssar har ju hittills åtalats eller erkänt sig skyldiga till olika brott som på något sätt kretsar kring Trumps kampanj och Ryssland och påverkan. Sätt in det här i sammanhanget drain the swamp. Rensa upp i träsket.
Ja, men det är ju två väldigt olika saker. Rysslands utredningen å ena sidan och de här ryska personerna som har åtalats. Men det är klart att de här två personerna som fälldes nu i veckan, de läggs ju som stenar på en och samma hög med ett ganska stort antal andra ministrar som har fått avgå eller sitta kvar väldigt, väldigt länge trots att de har lyxat sig på allmännas bekostnad och så. Så att jag tror att just den slogan kommer att vara mycket svårare att åtminstone ragga nya Trump-väljare med efter det här året som har gått. Därför att det är så mycket som tangerar just det där. Och det är också det som demokraterna nu satsar ganska mycket på inför mellanårsvalet och fokuserar på det de ser som korruption inom det republikanska partiet.
Mm. Fernando Arias, innan vi går till mellanårsvalet som Kajsa började sniffa på där. Möjligen då så blir det inga juridiska konsekvenser för president Trump på grund av det här senaste. Möjligen blir det. Det står skrivet i stjärnorna än så länge. Men hur kommer det här att påverka politiskt?
Först vill jag bara säga att jag tror att det är 25 ryssar faktiskt. Så pass många.
Förlåt.
Det gör ingenting. 1-1. Jag snackade för mycket innan.
Nej, men det var inte fel. Nej. Jag gjorde fel. Okay. Jag bara tog för mycket talartid.
Okej. Okay. Ja. Ja, men och en annan sak som jag också skulle vilja nämna här som kan det här kommer ju förmodligen ha påverkan på politiken i USA, men man vet inte riktigt hur mycket, för man vet inte vad som kommer komma ut ur Rysslandsutredningen. Det är inte klart ännu. Men hela den här processen som pågår mot Trumps medarbetare och domarna som man ser mot Manafort och erkännandet från Cohen. Allt det här är ju egentligen Robert Mueller, alltså utredaren i Rysslandsutredningen, som försöker pressa personerna kring Donald Trump att komma med mer kanske komprometterande information mot Donald Trump och mot Donald Trumps valkampanj för att se om det finns något där överhuvudtaget, för att se om man samarbetade med Ryssland, vilket inte ännu är utrett. Så det vi ser just nu, de här olika åtalen, det är alltså en slags strategi också från Rysslandsutredningen för att komma åt information.
Och de här händelserna då från i tisdags med Cohen och Manafort, de kommer ju förstås att återkomma kontinuerligt under valrörelsen som ni ska nu över och bevaka. Det är val, vilket datum? 6 november. En tisdag, det är alltid val på tisdagar. Kajsa, USA-podden är förstås där då. Kajsa Boglind, hur ser opinionsläget ut just nu? Det är ju republikansk majoritet i både representanthuset och senaten. Men hur ser opinionen ut?
Jo, men opinionsläget ser ut som så att det är ganska stor chans för demokraterna att ta över i underhuset, representanthuset. Demokraterna har mest vind i seglen just nu i opinionsmätningarna som kallas för generiska, för att man bara frågar vilket parti föredrar ni. Då säger flest med en hyfsad marginal att de vill rösta på det demokratiska partiet. Men sen är ju valsystemet lite komplicerat, och när det gäller just senaten så är det inte hela senaten som väljs i år, utan det är en tredjedel som väljs i olika omgångar. Och just de som sitter nu och är uppe till val, där är det väldigt svårt för just demokraterna. Så en kvalificerad gissning är att det blir kanske då möjligen demokratisk majoritet i representanthuset, men senaten är mycket svårare för dem att ta.
Men Anders Ask, två frågor. Varför är det här valet så viktigt? Och den andra frågan är, vad händer då om det blir demokratiskt i underhuset och republikanskt i överhuset?
Varför det är så viktigt? Ja, alltså, dels så kommer det ju ses som bland annat för en slags folkomröstning om Trumps ledarskap. Och på det sättet kommer ju inte minst vi i medierna tycka att det är väldigt intressant att rapportera. Men det handlar ju också om sakfrågor, och man får inte glömma bort att ett mellanårsval utspelar sig också väldigt mycket på lokal nivå. De lokala frågorna kan ju dominera ibland lite mer än vad de gör under ett presidentvalsår. Men det är den ena delen, och det blir ju viktigt så tillvida att demokraterna, om de får majoritet i ett av husen och då kanske då representanthuset, så kan de ju påverka politiken mycket enklare. De kan ju stoppa förslag, de kan komma med egna förslag. De kan ju, som sagt, det vi var inne på tidigare, det är ju där man kan påbörja en riksrättsprocess. Där behövs ju bara en enkel majoritet, alltså mer än 50% för att göra det. Däremot att sen fälla Trump om det skulle gå vidare till senaten, som är den som dömer ett riksrättsförfarande, där behövs det 2/3 majoritet. Och även om demokraterna skulle göra ett jätteval så kommer de ju inte få så många platser där. Så på det sättet är det en del av det som är viktigt i valet.
Jag skulle också vilja lägga till en sak där med representanthuset som ibland förbises, men det kommer ganska stor makt när, om demokraterna skulle få majoritet i representanthuset, därför att då får man också ordförandeposten i de olika utskotten i representanthuset, vilket bland annat innebär att man kan påbörja olika utredningar mot, i så fall skulle säkerligen demokraterna göra, mot medarbetare i Vita huset, ministrar i Trumps kabinett. Och då skulle man också kunna styra, så att säga, medialogiken och mediasamtalet i USA på ett annat sätt, så att det blir ännu mer handlar om Trump och den här regeringens tillkortakommanden.
Erfarenheten visar också att i mellanårsval, när det är en nytillträdd president på sin första mandatperiod som har suttit 2 år och haft makten i hela kongressen som republikanerna haft nu, då brukar oppositionspartiet gå framåt. Så att all liksom logik och historisk erfarenhet säger att demokraterna borde gå framåt. Samtidigt ska man komma ihåg att ekonomin i USA går väldigt bra just nu. Och många republikaner är väldigt nöjda med Trumps presidentskap. Allt nöjdare om man tittar på approval ratings och så. Så att det blir verkligen en folkomröstning om hans ställning här i november.
Och det där, det du, som du sa, det var ju ett väldigt tydligt exempel 2010 när Obama hade suttit i 2 år, då republikanerna vann en jordskredsseger i USA. Så det är möjligt att det går åt det hållet. Men det finns också en annan sak som försvårar det åt andra hållet. Det är att de väljare som ofta ställer upp och röstar i ett mellanårsval i USA är oftast äldre och vita, vilket oftast betyder att de är republikaner. Så det skulle i så fall betyda att det kanske kommer vara republikanerna som har överhanden, i varje fall när det kommer till vilka som kommer komma till valurnorna.
Ja, och det valdeltagandet är också väldigt viktigt. Förra mellanårsvalet 2014 då var det ju rekordlågt. Det var 36% som röstade och det var det lägsta på 70 år. Och man vet ju inte hur det kommer bli. Det kommer ju vara väldigt avgörande i november.
Mm. Hörrni, vi kommer ju prata så mycket mer om det här mellanårsvalet hela hösten. Så att jag tror att vi lämnar det där. Men jag skulle ändå vilja bara haka på en sista fråga innan vi byter ämne helt. Att, när man hör vissa nu, de är ute och kampanjar i USA. Och när man läser kommentarerna efteråt i amerikansk media så står det ganska ofta. Det där låter mer som ett kampanjtal för presidentvalet 2020 än för mellanårsvalet 2018. Så jag undrar, jag och kanske någon i publiken, om vi vill känna oss lite smarta, skulle ni kunna nämna en kandidat var vid namn som ni tror kommer ställa upp i presidentvalet 2020? Och Anders, du kan inte säga oj här. För det kommer inte funka.
Jag har en annan plan.
Jag börjar med Fernando.
Får jag börja igen?
Ja.
Men jag ville börja med en bubblare. Kan inte jag få vara lite senare? Är det
jo, okay? Absolut. Ja. Gina, börja du.
Då säger jag för Demokraterna.
Du får säga från vilket parti du vill och
för Demokraterna vill. Kamala Harris tror jag man ska hålla.
Och hon är senator ifrån Kalifornien.
Från Kalifornien och väldigt aktiv just nu. Och inte minst i utrikesfrågor och up and coming. Så henne tror jag på.
Ja, Anders?
Jag väljer Mr. or Mrs. Independent. Och jag tror nämligen att det kommer komma en oberoende kandidat i presidentvalet.
Det var oj.
Det var oj. Kajsa?
Så svår.
Jag säger John Kasich, guvernören i Ohio, som är en av väl ganska få republikaner som skulle kunna utmana Trump.
Han har ju gjort ett försök där mot Trump i senaste valet.
Det här med konfettimaskinen.
Ja!
Bara en sån sak.
Bara en sån sak.
Bubblaren?
Ja, Eric Holder.
Okej.
Obamas före detta justitieminister, en av dem, som har gjort vissa signaler. Han har åkt till rätt delstater, sagt vissa saker som kanske tyder på att han kommer vilja försöka det.
Ja. Vill ni veta någon från mig?
Ja.
Ja. Jag kan säga att jag som är lite så där med i tekniken, lite där ungdomar är. Jag är ju på Instagram. Och där följer jag några amerikanska politiker. Bland annat följer jag Elizabeth Warren, senator från Massachusetts, demokratisk. Hon har under sommaren skaffat valp. En golden retriever valp. Något mer publikfriande kan jag inte tänka mig.
Mycket.
Så att jag gissar på henne. Mm.
Anders kanske Ask, Donald Trump.
Kanske Donald Trump. Mm. Anders Ask, har du något litet quiz med dig?
Ja, absolut. Jag har ett jättelångt quiz, men jag tar det lite kort.
Ja, gör det.
Och jag tänkte faktiskt börja med mellanårsvalet. Ni som har hört podden, ni vet ungefär hur det går till. Det är nämligen så här att det här är de som antingen är nördigt kunniga om amerikansk politik, eller lyssnar på podden stadigt, eller kanske det viktigaste, jättebra på att gissa. Det kommer bara vara två frågor nu. Ni får tre alternativ. Ni får rekordkort betänketid och sen så får ni räcka upp handen för det alternativ ni tror är korrekt. Och vi ska faktiskt börja med mellanårsvalet. Hur många av de sammanlagt 541 ledamöterna i USAs kongress, alltså både senaten och representanthuset, är kvinnor? Är det 112 stycken? Är det 53 stycken? Eller är det 211 stycken? Jag räknar ner. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hur många tror att det är 112 kvinnor? Oj, det var ganska många, så jag ser ut i mörkret här. Hur många tror att de är 53? Ja, något färre trodde det. Hur många tror att de är 211? Ja, det var några få. Och det korrekta svaret är 112. Det är ungefär runt 20, det är ungefär 20% som är kvinnor. Nu tror man att andelen kan öka lite i det här kommande valet. Nu kommer en fråga som verkligen kommer utmana er när det gäller historik. Bland USAs 44 presidenter finns det en som inte hade engelska som sitt modersmål. Jag tänkte inte avslöja vem än. Men vilket var det språk som den presidenten talade innan han lärde sig engelska? Alltså modersmålet. Var det spanska? Var det holländska? Eller var det franska? 5, 4, 3, 2, 1. 0. Hur många tror att det var spanska? Ja, några. Hur många tror att det var holländska? Det var ganska många. Hur många tror att det var franska? Oj, det var väldigt många som trodde. Det korrekta svaret var holländska. Eller nederländska om man ska säga så. Det var den åttonde presidenten Martin van Buren. Han var ju då, han pratade faktiskt holländska ända fram till han började skolan. Då fick han börja lära sig engelska. Och grejen var det att han var dessutom den första som faktiskt var född i USA. Den första amerikanske medborgaren som blev president. Alla de tidigare hade ju varit under brittiskt styre när de föddes. Så där, det är några av er har, eller ganska många av er som har två rätt. Men vi kanske hinner med en fråga till senare. Vi får återkomma i så fall.
Mm. Och ni som nu trodde att ni kanske skulle vinna en USA-podden kasse. Ni gjorde inte det. Men om ni ställer en fråga när det är frågedags, då får ni en kasse. Så på att tänka nu. Ska vi prata lite kort om det frostiga förhållandet mellan Trump och USAs medier. Kajsa, härom veckan i torsdags var det väl, så publicerade över 300 amerikanska tidningar på ledarplats ett upprop där de kritiserade Trump. Varför då?
Ja, det var en rad olika upprop, men på samma tema. Och det återkommande var väldigt mycket Trumps hetska tonfall mot journalister. Och inte minst detta att han återkommande kallar journalister och massmedia för folkets fiende. Man ville med det här uppropet sätta fingret på att det är farligt, att det blir farligt för journalister, inte bara i USA, utan att det här blir någon sorts okejande på att ha journalister som måltavlor, vilket ju är ett jätteproblem på många andra håll i världen. Och det här var någonting som man försökte sig på och, ska vi säga, resonera med honom, men det är väldigt nedkörda skyttegravar. Och det finns ju en problematik också där väldigt många av mediehusen har tagit ställning mot Donald Trump. Vad som är hönan och ägget kan ju vara lite svårt att veta ibland. Men det är på många håll verkligen någonting som känns som ett krig mellan journalister och Donald Trump.
Vi har ju tidigare nämnt det flera gånger här. Det som man förut såg som något slags politiskt oberoende neutralt medium som CNN, Gina. De har ju tagit enormt tydlig ställning mot Donald Trump, och det är ju inte heller så bra kanske för journalistiken.
Nej, det blir verkligen allt mer polariserat, inte minst i kabelnyhetskanalerna där Fox News är de som är på något sätt republikanernas och Vita husets språkrör och som Trump hänvisar till, medan MSNBC är demokraternas språkrör i mångt och mycket, och CNN, som du säger, går tydligt åt det hållet också, att man tar ställning. Det här är ju en strategi från Donald Trump, väldigt tydlig, som han använt sig av under hela kampanjen och presidentskapet, att utmåla medierna som någon sorts oppositionsparti. Och det gör han för att det funkar. Det är effektivt. Det är en tydlig strategi som också väldigt många av hans väljare håller med om. De tycker också att medierna rapporterar partiskt och felaktigt.
Och därför undrar jag hur effektiv en sån här kampanj egentligen är. Mm. Därför att å ena sidan då, de som läser det här och inte tycker om Donald Trump kommer ju såklart hålla med om det som står i de här tidningarna, om att det krävs, att det behövs en fri media och så vidare. Men de som däremot är Trump-anhängare får ytterligare ett bevis på det Trump säger, nämligen att medien är emot honom.
Mm. Då är det dags för publikfrågor. Vi hinner inte så många, och de får gärna vara korta, för att Annika Lantz är i direktsändning och henne får vi inte köra över hur som helst. Så att Peder, du har en mick där. Och en frågeställare.
Hej, jag undrar vad ni tror att det får för konsekvenser att det är så många demokratiska kandidater nu som är så långt ute på vänsterkanten. Både för det demokratiska partiet, men även för nästa presidentval.
Kort, koncis och bra fråga. Fernando, Kajsa?
Ja, jag kan väl börja med att jag håller helt med om den bilden, och vi såg det redan under 2016 i presidentvalet. Alla kommer ihåg Bernie Sanders och Hillary Clinton och hur det skapade två falanger. Och det har bara fortsatt, vill jag mena, runt om i hela USA där det finns den här vänsterfalangen inom demokraterna och en mer traditionalistisk falang. Vad det kommer få för konsekvenser i framtiden är svårt att säga just nu, men många demokrater som jag pratar med är i varje fall oroliga för att man så att säga ska äta väljare av varandra om man inte har en enhetlig bild och enhetlig politik som då kommer vara negativt för demokraterna både i mellanårsvalet, tror vissa, vilket vi också har sett prov på, men även i valet 2020.
Nu är en kasse på väg att ges bort nästan längst upp där.
Ja, jag tänkte bara höra med er, vad tror ni om Ivanka Trumps planer för framtiden? Hon är ju väldigt aktiv i Vita huset just nu.
Ja, och hon har ju lagt ner sin klädlinje, Kajsa.
Ja, och skulle det vara tecken på att hon liksom positionerar sig?
Det var bara en objektiv sanning.
Jo, nej, men det där har ju ryktats och det har, får man också säga, hånats ganska mycket att hon skulle kunna bli någon sorts motsvarighet till Hillary Clinton. Hon har ju trots allt inte så jättelång politisk erfarenhet. Hennes motståndare skulle säkert kalla henne ganska grund och så. Men det är klart att hon är kanske den kvinna i Vita huset just nu som har mest inflytande över presidenten och därmed över politiken.
Har vi en till fråga?
Ja, angående utnämningen till högsta domstolen. Går det att filibustra i den processen? Och i så fall, är det ett alternativ för demokraterna att göra det fram tills efter mellanårsvalen?
Fuska,
filibustra.
Det var ett så svårt ord så jag hade svårt att uppfatta det. Anders, du är lite av en filibusterexpert.
Jag tror du skulle säga att jag var lite av en filibuster, men det... ja, de försöker ju nu demokraterna.
Förklara vad filibustra är, kort.
Ja, helt enkelt att man drar ut på en process genom att oftast hålla väldigt långa tal eller på olika sätt fördröja utredningar och liknande som bygger upp det här, och de vill ju att det ska dra ut på tiden, kanske då för att komma fram till mellanårsvalet där det kan finnas en annan majoritet i de båda kamrarna. Och de är ju lite irriterade, demokraterna, på att inte alla de papper som, alltså alla utredningar, alla böcker, allting som Kavanaugh, som kandidaten heter till HD, har skrivit. Och han har ju skrivit rekordmånga. Det finns tydligen få jurister i USA som har skrivit så mycket. Och de får bara se, ja, enligt en demokratisk senator, så får de tillgång till 2% av detta. Nu påstår då republikanerna att demokraterna håller på så här och säger att de vill se alla papper bara just för att filibustra och försöka få den här processen att dra ut på tiden. Så det är ett sätt i alla fall.
Ja, då har vi en fråga till. Den sista.
Jag har en fråga, kanske framförallt till Ginna. Ni har lovat att världens bästa podd, alltså USA-podden, ska fortsätta fram till mellanårsvalet. Kommer ni fortsätta även mot nästa presidentval 2020?
Jag bollar med glädje över den frågan till cheferna ovanför mitt huvud. Men jag tar det som intäkt för att det finns någon som är intresserad av det i alla fall.
Alltså, är det någon som skulle vilja att vi fortsatte till presidentvalet 2020? Det var någon som ville det. Det var inte bara den här sista frågan utan också de tidigare väldigt, väldigt bra frågor. Peder, feel free att ge bort kassarna till dem du bara tycker är härligast i publiken nu, för du har väl någon kasse kvar. Peder ska åka till Bangkok och bli korrespondent, så att ställ in dig hos honom där så blir det nog bra. Hörrni, ska vi avsluta det här på samma sätt som vi alltid gör? Vad har ni inte kunnat släppa? Ska jag börja med dig, Gina?
Jag har inte kunnat släppa Michael Avenatti. Har ni koll på honom?
Ja.
Honom bör ni ha koll på, för han är advokat till Stormy Daniels, porrskådisen som sägs ha haft ihop det med Trump. Hänger ni med? Michael Avenatti har de senaste veckorna varit och talat för Demokratiska partiet i Iowa och New Hampshire. Ni som följer amerikansk politik anar vad det betyder. Han siktar på presidentvalet 2020. Stormy Daniels advokat. Så att vi kan lägga till hans namn till den här långa spekulationslistan. Svårt att släppa, det är många på kö nu.
Mycket spännande. Anders Ask?
Jag kan inte släppa publiken och poddlyssnarna. Jag tycker det är helt fantastiskt att det finns det intresset både för det som händer nu men också historiska paralleller som jag älskar, som de som lyssnar på podden vet. Och jag har bara fått tre exempel bara den senaste tiden. Dels att folk hör av sig om de boktips som vi lämnar och att de läser de böckerna som då handlar om USAs politik på andra sätt. Sen att de rättar oss när vi har fel, till exempel i förra podden. Jag säger inte vem, men vi kan kalla honom Anders A. Det vill säga, råkade sätta president Woodrow Wilson på ett plan till Europa. Och det färdmedlet var ju inte riktigt aktuellt på den tiden när han var president. Så att så kan det gå. Men, och sen, de riktiga poddnördarna här kommer förstå vad jag pratar om. Farmors skarpsås. Fisksåsen. Det var nämligen så, de som inte kan lite kort. Det var ett svenskt par som jobbade i Vita huset i slutet på 1800-talet. Fick med sig ett recept på en fisksås som deras ättlingar fortfarande serverar på en restaurang i Karlsborg. Eller Karlsborg som vi också säger. Och i somras fick jag ett meddelande från Olof Wilson som var på Göta kanal och ville veta vad det här stället hette. Han åkte dit, för han är trogen poddlyssnare, han åkte dit, testade den här fisksåsen och sa att den var fluffig och väldigt god. Så han rekommenderade den. Mm. Och nu får ju vi i Sveriges Radio inte göra reklam, så det finns, vi får väl säga då, det finns andra fisksåser, det finns andra kanaler att åka på.
Det andra finns, poddar att lyssna
det
på.
Det finns andra städer. Så att, så
det har funnits andra länder med andra presidenter.
Ja, precis. Ja.
Men det finns ingen annan Kajsa Boglind än Kajsa Boglind. Vad har du inte kunnat släppa?
Åh, det är en hemsk sak. Det är en rapport som kom nyligen från delstaten Pennsylvania om sexuella övergrepp som katolska präster har begått där. Under decennier, det handlar om tusentals barn, 300 präster är utpekade. Och det är också så att det, sen den här rapporten publicerades och offentliggjordes, så har jourtelefonerna blivit nerringda, för det har kommit så många, jag tror 400 ytterligare fall. Och alla vi som har läst den romanen Ett litet liv, som lite grann handlar om den otroliga smärta som de här prästernas övergrepp har skapat hos barn och vuxna. Då måste man ändå säga att det här är något som är så hemskt som man vill inte tänka på det. Men när man väl börjar så är det väldigt svårt att släppa.
Jag kan inte släppa Trump-administrationens landvinningar, kan man nästan säga, från deras perspektiv när det gäller miljöområdet. Det har kommit flera förslag nu, utarbetade förslag om hur man ska ändra vissa politiska beslut som Obama tog innan Trump. Det ena gäller att man ska sänka utsläppsgränserna för bilar i USA. Och det andra handlar om att man även ska sänka utsläppsgränserna för kolkraftverk. Två stycken förändringar som kommer få ganska stora konsekvenser enligt miljömyndighetens egna beräkningar i USA. Bland annat den här sista förändringen med kolkraftverken kommer leda till, tror man, att 50 000 fler får astma per år i USA just på grund av utsläppen därifrån. Men det var precis det här som Donald Trump gick till val på, och nu förverkligar han de löftena.
Själv har jag, som så många andra i världen, haft svårt att släppa den här kvinnan. Sen förra torsdagen så kom ju beskedet att Aretha Franklin hade dött. Och jag tänker inte försöka att teckna något minnesporträtt av Aretha Franklin. Men jag kan berätta lite kort bara hur det gick till när jag skulle intervjua Aretha Franklin i New York. Det var många, många, många år sedan. Det var innan jag fick jobb på Sveriges Radio. Vilket i efterhand är väldigt konstigt att jag fick. Jag var i New York för att skriva ett antal porträtt i tidningar med amerikanska skönlitterära författare. Och så såg jag i en bokhandel i New York att Aretha Franklin skulle komma dit och prata. Och då tänkte jag, då måste ju jag intervjua Aretha Franklin. Och sen så fick jag då besked ifrån bland annat P3 och och kulturradion och det var lite annat så här. Så jag skulle lämna radiogrejer nu för en gångs skull då. Om Aretha Franklin, med intervju med Aretha Franklin, det är ganska exklusivt. Så kom jag in i den här bokhandeln. Aretha Franklin satt på sin stol i en stor exklusiv päls. Jag gick fram, presenterade mig, hälsade och så skulle jag börja. Och då kände jag är inte värdig. Jag kan bara inte intervjua Aretha Franklin. Varför ska den här drottningen svara på mina patetiska frågor? Ett oerhört dålig reaktion från en journalist. Det får ju inte hända. Men jag kunde bara inte. Jag kände mig som en sån liten människa och hon var så stor och fantastisk. Så att jag tackade för mig och liksom dröp av ut i New York-kvällen istället. Så att jag har aldrig intervjuat Aretha Franklin. Men jag hade chansen och jag tog den inte. Ja, så kan det gå. Sen fick jag i alla fall leda USA-podden många, många år senare. Innan vi slutar och ni går alla till landskampen så ska jag bara säga att Cecilia Sjövar har inte fött barn, men hon har fött fram ett Instagramkonto. Det heter USA-podden. Så det kan ni följa nu. Tack för att ni var här. Fernando Arias, Kajsa Boglind, Anders Ask, Gina Lindberg, producent Cecilia Sjövar och publiken. Tack.